In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Du, lyssna på Spår. Quickfiles. Det här året har ni under 8 avsnitt kunnat höra om de mord som Thomas Quick, senare Sture Bergvall, först erkände.
Thomas Quick har ju under den terapi som han genomgår på Säter erkänt mordet.
Sen dömdes för.
Det var Thomas Quick som bortförde och mördade 11-årige Johan Asplund.
För att till slut bli helt fria.
Att en person har kunnat dömas för 8 mord för att sedan förklaras vara oskyldig till de här, det är unikt i svensk rättshistoria. Och det måste bedömas som ett stort misslyckande för rättsväsendet.
Totalt dömdes Thomas Quick för morden på Charles Selmanowicz, Marinus och Janni Stegöjs, Jenon Levi, Therese Johannesen, Trine Jensen, Gry Storvik och Johan Asplund. Berättelserna om de ursprungliga utredningarna och varför de havererade och hur Thomas Quick kunde bli inblandad, det hittar ni här i spårflödet. Det blev totalt 8 program. Och även vi som på förhand hade koll på Quick-ärendet blev många gånger förvånade över hur omfattande Quick-skandalen var.
Den här hunden, den markerar på väldigt många ställen.
Bara för människan. Den markerar inte... Den markerar inte Så som den gör när den markerar för människa, när den hittar djur, till exempel djurspillning eller, eller rester efter djur. Så markerar den här, markerar på ett helt annat sätt. Så är det, och det vet
så är
mycket
väl. Då inte.
För att lyssna på de här 8 avsnitten och stödja vår journalistik så måste ni bli prenumeranter. Lättast är att gå in på avsnittsbeskrivningen eller gå in på vår hemsida www.thirdear.studio och tryck på prenumerera. Vi som jobbar på Spårredaktionen är som ni vet, förutom mig och Anton, också Eva-Lisa Wallin och Maria Hansson Botin. Ni kommer höra oss alla 4 i det här avsnittet, eftersom vi lyfter fram delar av våra tidigare 8 program. Fast vi sammanfattar här skandalen till er i en kondenserad form. Men gå gärna in och lyssna på alla de där 8 tidigare avsnitten vi gjort. Där får ni höra från de anhöriga och drabbade om fallen som Quick tog på sig skulden för och vad det gjorde med människorna som då berövades möjligheten till rättvisa.
Och jag skulle ju själv vilja veta, vad hände den 7 november på morgonen och var är Johan? Det skulle jag vilja veta.
Vi ska också berätta vad vår granskning av Bergvallkommissionens föreslagna åtgärder säger, vad som faktiskt skett och kanske ännu viktigare, vad som inte hänt.
Sist kommer vi intervjua professor Christian Dahlman vid Lunds universitet.
Det är intressant att se i er genomgång att så lite har hänt av det som Bergvallkommissionen rekommenderade och de förbättringar och reformer som borde ha gjorts med anledning av den här skandalen.
Ni får höra Christian Dahlman förklara vad han menar mot slutet av avsnittet. Som professor med expertområdet bevisvärdering i brottmål är han ypperligt lämpad att kommentera vår granskning och ge en analys om vad han anser att detta fått för betydelse för det svenska rättssystemet och om de åtgärder som vidtagits är tillräckliga eller inte. Så ni som lyssnat på de andra avsnitten och redan känner att ni vill hoppa direkt dit kan faktiskt snabbspola framåt slutet av programmet.
Under hela den här skandalen har det funnits en kritik mot hur polis och åklagare styrt utredningen kring Thomas Quick och hans erkännanden. Redan 1993, när en jägare råkade stöta på benrester av Charles Selmanowicz i skogen, kom direkt kritik från Leif G.W. Persson mot åklagaren Christer van der Kvast. Persson menade att det saknades bevis som kunde binda Thomas Quick till det han påstod. Det är en kritik som återkom från Leif G.W. Persson mot utredningen under nästan 20 års tid. Året efter, 1994, dömdes Thomas Quick för sitt första mord.
Ja, här i Piteå tingsrätt så har domen mot Thomas Quick, också kallad Sätermannen, just offentliggjorts. Och inte oväntat så döms Quick för mordet 1976.
Det kommer att bli åklagare Christer van der Kvast och polisen Seppo Pentinen som var inblandade i varje mordutredning. Till sin hjälp hade de stundtals också psykologen Sven Å. Kristiansson. Han bidrog med förhörstekniker som skulle lyfta fram kontrollerbar fakta, samtidigt som han forskade på Quick, samtidigt som han också anlitades som expertvittne. Under utredningens gång förklarade åklagaren bristen på teknisk bevisning i kombination med att Thomas Quick gång på gång hade fel med att han hade bortträngda minnen. Det vill säga, det var omöjligt för honom att minnas, för att det var för smärtsamt.
Men med hjälp av beroendeframkallande mediciner och terapi kunde Thomas Quick till slut närma sig en form av sanning. Något som också Thomas Quicks psykologer vid Säter sjukhus bekräftade. Vissa av berättelserna som Thomas Quick berättade under behandlingen, som att han skulle fått en dödfödd bror som hans föräldrar styckade och begravde i skogen medan Thomas Quick såg på, bekräftades aldrig av övriga familjemedlemmar. De utredande poliserna frågade aldrig heller om det var sant. Istället blev det en förklaring, menade psykologerna, till varför Thomas Quick skulle begå så grova brott. Fallet med hans påstådda bror kom att kallas Simon-illusionen av Quicks psykologer. Kritiken mot Quick-utredningarna fortsatte under tiden som rättegångarna pågick.
God kväll. Ja, är han en sadistisk seriemördare eller en djupt störd mytoman?
1998 kom till exempel Dan Larsson ut med sin bok Mytomanen Thomas Quick. Och under tiden hade också Johan Asplunds föräldrar och advokaten Pelle Svensson blivit kraftiga kritiker mot Quick-utredningarna och uttalat sig i media.
Men man lägger väldigt mycket fokus på just smaskiga detaljer. Det verkar finnas något dramaturgiskt behov hos någon av regissörerna för detta.
2002 skrev Jan Olsson, tidigare chef för gärningsmannaprofilgruppen, på DN Debatt om att han inte tror på att Quick är en seriemördare.
Det skulle alltså dröja ända till 2008 då Hannes Råstam med hjälp av researchen Jenny Kyttim kunde avslöja att detaljerna i Thomas Quicks erkännande kom dels från media som Thomas Quick hade tillgång till, men också polisen själva som under förhör och vallningar och rekonstruktioner i kombination med ett allvarligt tablettmissbruk hjälpt Quick att erkänna.
Jag har inte begått något av de mord jag är dömd för. Och jag har inte heller begått något av alla de andra morden jag har erkänt. Det är så det är.
Och så kom också ett pärlband av resningsansökningar under ett antal år. Till en början ledd av advokat Thomas Olsson och Martin Kullberg. Och senare Thomas Olsson själv. Och vid ett tillfälle även en åklagare. Resningsansökningarna ledde till att Thomas Quick blev frikänd för samtliga mord han dömts för. Sveriges enda seriemördare i modern tid visade sig inte vara en.
Riksåklagare Anders Perklev vill inte peka ut några speciella personer som orsaken till detta rättsliga misslyckande.
Det är väldigt svårt att sätta sig i den situationen som de befattningshavare som arbetade med fallen hade. Med tanke på förändringar i arbetssätt, förändringar i tidsandan och praxis. Så att jag tycker det är svårt att göra det nu i efterhand. Man måste också respektera detta att så lång tid har gått att vi inte kan gå in i konkreta utredningar av till exempel tjänstefel eller disciplinansvar.
Anledningen till att vi satte igång arbetet med vår serie var att det år är just 10 år sedan Bergvallkommissionen fick i uppdrag att börja sitt arbete. Det var en kommission ledd av Daniel Tarschys, professor i statsvetenskap, som bistods av juridikprofessor Peter Asp, professor emeritus Kjell Asplund och dåvarande lagmannen vid Solna tingsrätt Marie Heidenborg, samt rättssakkunnige vid justitiedepartementet Mikael Kullberg och specialrådgivare i den norske domstolsadministrationen Tor Langbach. Under 2 års tid granskade de domar, gick igenom förundersökningar, pratade med nyckelpersoner och så publicerade de sen sin rapport 2015.
Att en person döms för 8 mord och sen frikänns, det är ju otroligt allvarligt. Det är också mycket allvarligt att de anhöriga åsamkades lidande. Att spaningen efter ett antal verkliga mördare upphörde. Och det, vi vet inte riktigt hur många mördare, men minst 5 mördare har gått fria.
Så spår har ställt sig frågan, vad har vi lärt oss? Har någonting hänt sedan Sveriges största rättsskandal rullades upp? Och har vi sett till att en sån här skandal aldrig kan inträffa igen?
För att förstå Bergvallkommissionens slutsatser kommer ni nu i programmet få höra kortfattat om de mord som Thomas Quick dömdes för. Vi berättar om, precis som i serien Quick Files, i den ordning Quick dömdes. Det är för att det ska bli en form av kronologi i berättelsen. Och ni som prenumererar kan lyssna på alla avsnitt här i spårflödet.
Det första mordet som Thomas Quick dömdes för, det var på Charles Selmanowicz. Han försvann efter en skoldans i Piteå 1976. Det hade varit mycket fest. Så här berättar hans kusin Ola Hedlund, som var med på samma fest.
Hade han druckit mycket också under kvällen?
Ja, han hade nog petat i sig en del. Han sa då han ringde att jag har en kvarting, jag kan komma förbi. Ja, så gör det.
Men han var, verkade okej när ni skedde
så? Ja. Jag vet vad det är. Alla var ju lite dragen, men det var ju ingen. Vi stod ju upprätt så att säga.
Vid midnatt går Charles hemåt. Han går då med några kompisar som ska åt samma håll. Kusinen Ola, han har ju också druckit. Men han har en moped parkerad vid en större väg i närheten av Pitholmsskolan. Så han går dit.
Och sen får jag ju som sagt, och då får jag ju på tomma hem på icke önskvärt sätt.
Charles går istället en mindre väg med de andra kompisarna. De möter 2 andra ungdomar som de börjar prata med. Och Charles fortsätter gå vidare själv. Vännerna tror då att han går hemåt. Det är i vart fall den riktningen han har. När 15-åringen skiljs från vännerna är han ungefär 1 kilometer hemifrån. I korsningen Lövholmsvägen, Pitholmsgatan.
Då så hade jag hockeyträning på morgonen. Och farsan min, han är ju taxichaufför. Eller vad hade ju taxi. Så då kommer han på hockeyträningen. Stod vid sargen, han brukar ju aldrig vara där. Och så sa, varför fan en chans? Jag visste ingenting.
Thomas Quick börjar erkänna mordet 1993. Efter det att en jägare hittade Charles Selmanowicz kvarlevor i samband med jakt. Han döms 1994, trots att det inte finns någon bevisning som binder honom till mordet. Annat än då hans eget erkännande, som vuxit fram under lång tid och som kantats av felaktigheter. Samt en vallning där Thomas Quick har svårt att hitta till mordplatsen. Och väl där, svårt att berätta hur mordet gått till på ett korrekt sätt.
I rekonstruktionen kan man se hur polisen själva tar Quick till de områden där han försvann.
Nej, det är hemskt svårt.
Och när man närmar sig fyndplatsen informeras Quick om det.
Det finns ju också de här träden att gå på som riktmärken. Här har ju inte funnits några träd.
Nej.
De har funnits där. De här har funnits där.
Quicks berättelse stärks upp av Sven och Kristiansson som under rättegången förklarar att människor som utsatts för övergrepp försöker återskapa dem sen. 2008, i samband med Hannes Råstams dokumentär, tar Thomas Quick tillbaka allt han erkänt.
Du lyssnar till Sveriges Radio Dalarna i P4.
Thomas Quick, som erkänt och dömts för 8 mord, har nu tagit tillbaka erkännandet.
Det lär aldrig ha hänt tidigare att en person som erkänt mord och blivit dömd tagit tillbaka.
4 år efteråt, den 5 juni 2012, lämnar åklagaren Bengt Landahl in en resningsansökan.
Och det speciella med den här resningsansökan är att det är just en åklagare som vill frikänna Kvick. Något som hans advokat Thomas Olsson är nöjd med.
Grunden för resningsansökan är främst att Sture Bergvall, tidigare Thomas Kvick, nu tagit tillbaka sitt erkännande. Men det finns även andra omständigheter, som bristen på någon bevisning överhuvudtaget. I resningsansökan står att, citat,
redan resultatet av den tekniska utredningen är sådant att det starkt kan ifrågasättas om det alls finns underlag för ett påstående att ett brott har begåtts. Polisens utredning om en försvunnen person som inleddes den 13 november 1976 och de förhör som hålls med Charles kamrater i samband därmed talar istället mycket starkt för att Charles frusit ihjäl på den plats där hans kvarlevor nästan 17 år senare anträffades.
När Bergvall-kommissionen granskar utredningen om mordet på Charles Selmanowicz konstaterar man att Sture Bergvall, citat, inte vid något förhör lämnat en längre sammanhängande redogörelse för hela händelseförloppet, slutcitat. Han får ledande frågor av förhörsledarna och får frågor som i sig innehåller nya uppgifter. Kommissionen riktar också kritik mot hur vallningen i Piteå dokumenterats. Att det är en stor brist som gör att det är svårt att avgöra om det var Sture Bergvall som berättade om riktning och hur man skulle ta sig till platsen eller om det gått till på något annat sätt.
Bergvall-kommissionen lyfter också Sven Å. Kristiansson som dels var rådgivare till polis och åklagare, dels förde egna samtal med Thomas Kvick / Sture Bergvall inom ramen för sin egna forskning och till sist också då sakkunnig i domstol. Alla dessa jävsförhållanden borde påpekats inte bara av advokaten utan även åklagare och domstol. Dessutom ifrågasätter Bergvall-kommissionen om det fanns vetenskapligt stöd för det som Kristiansson vittnade om, som att gärningspersoner vid mord likt det på Charles Selmanowicz ofta själv utsatts för övergrepp och att morden blev en slags omedveten berättelse om egna upplevelser. Bergvall-kommissionen konstaterar att utlåtanden från sakkunniga fått stort genomslag i domstolarna, samtidigt som det vid tiden för rapportens publicering 2015 saknas ett system för kvalitetssäkring. Daniel Tarschys är Bergvall-kommissionens ordförande.
Det finns ju alla anledning när man får ta in sakkunniga utlåtanden att försöka bedöma trovärdighet på olika vis och kvalifikationer hos de som ger sig utlåtanden. Och att även kanske i vissa fall ha dubbel och tredubbel uppsättning experter så att säga, så att man får lite olika bilder av olika saker.
Kommissionens förslag är att utreda möjligheten att inrätta ett system för kvalitetssäkring av sakkunnigutlåtanden. Man nämner att i Norge finns den rättsmedicinska kommission som kvalitetssäkrar alla rättsmedicinska sakkunnigutlåtanden som ingår i en brottsmålsprocess i norsk domstol. Och Bergvall-kommissionen är inte ensam om att vilja få till en kvalitetssäkring av sakkunnigutlåtanden. Även justitiekanslern och Svensk rättsmedicinsk förening är inne på samma linje. Spår har sökt justitiedepartementet om den här frågan kring sakkunnigutlåtanden. Men enligt Linda Billung, departementsråd och enhetschef, pågår inget arbete kring den här frågan. Och när vi kontaktar Domstolsverket får vi följande svar från deras rättsenhet.
Citat. Så vitt vi vet så pågår det för närvarande inget lagstiftningsärende gällande den här frågan. Domstolsverket känner inte till att det skulle finnas något gemensamt kvalitetssäkringssystem som domstolarna skulle använda sig av. Det kan givetvis inte uteslutas att någon eller några domstolar skapat rutiner för detta, men det har inte kommit till Domstolsverkets kännedom och vi driver inget arbete om att införa ett sådant system. Slut, citat.
Nästa mord som Thomas Kvick dömdes för var mordet på det holländska paret Stegehuis i Apojaure 1984.
Den så kallade sätermannen Thomas Kvick som förra året dömdes för mord på en 15-årig pojke kommer att åtalas för ytterligare 2 mord.
Kanske mer känt som tältmordet i Apojaure.
Det gäller de två holländska turister som mördades i sitt tält vid sjön Apojaure i Lapplandsfjällen för 11 år sedan.
Paret hittas knivhuggna till döds i ett tält 1984, men någon gärningsman hittas aldrig av polisen. 10 år senare, 1994, vårdas Thomas Quick på Säters sjukhus. Och efter att en reporter från Aftonbladet under en intervju frågat om Thomas Quick misstänks för dubbelmordet, så börjar Thomas Quick erkänna. Polisen genomför en i efterhand djupt kritiserad rekonstruktion.
Har Quick gått runt hotellplatsen och orienterat sig. Han har haft märkbart svårt att hantera den ångest som drabbar honom och stora svårigheter att beskåda själva tältet.
Thomas Quick är oförmögen att visa hur mordet har gått till och han förvandlas till sitt alter ego, Ellington.
Agerande i samband med angreppet mot tältet uppstod ett tekniskt fel på bandspelaren.
Efter en lång paus så visar Thomas Quick plötsligt rätt.
Under den paus som förevarit har Quick sagt att han vill göra om det första försöket. Anledningen till att det inte blev korrekt i början säger han vara att han upplevde en stark ångest över att det hela i det korrekta fallet skulle ha sett alltför planlagt ut.
Thomas Quick pekar också ut en medgärningsperson, Johnny Farebrink, ett namn han fått av polisen. Men Johnny Farebrink förnekar kategoriskt.
Men du, kommer du ihåg vad jag har för tatuering på mitt ben då? Du ser att jag har varit i bastu med dig och druckit pilsen. Kommer du ihåg vad jag har för tatuering på ena benet?
Nej, det gör jag inte.
Du gör inte det?
Nej.
Och vad jag har för tatuering på ryggen? Du gör inte det?
Nej. Inte.
Men har man sett den tatueringen jag har på ena lår, då glömmer man aldrig den. Inte den jag har på ryggen heller. Jag lovar det.
Johnny Farebrink intervjuas i Hannes Råstams dokumentär från 2008.
Och bland annat så har jag en revolver på det här benet. Va? Och jag har elektriska stolen på ryggen. Va? Och det är bisarra grejer. Alltså. Och sen har jag en handgranat på ena axeln. Alltså.
4 år efter att Hannes Råstams granskning har sänts år 2012 lämnas resningsansökan in av advokaterna Thomas Olsson och Martin Kullberg gällande morden i Apojaure. I den står det bland annat: de uppgifter som lämnats i tingsrätten och som antecknats i domen ger inte en korrekt bild av hur berättelserna lämnats under förundersökningen. Under denna, innan en slutlig version etablerats, har han lämnat ett flertal oriktiga och ibland sinsemellan motstridiga uppgifter rörande centrala förhållanden.
Thomas Quick, eller som han numera heter Sture Bergvall, beviljas resning också i de 3 återstående mordfall som han dömts för han har ju tidigare friats i 5 fall.
När åtalet mot Sture Bergvall ogillas så är morden på Janny och Marinus Stegehus redan preskriberade.
Kriminaltekniken Jan Olsson, som kritiserade Quick-utredningen offentligt 2002, var själv med under rekonstruktionen i Apojaure 1995 och berättade i efterhand att han hade en skavande känsla av att någonting var fel. Men att han just då inte kunde sätta fingret på vad det var.
När man pratar om det nu så kan man ju tycka att det är konstigt hur människor... Jag trodde på honom och kunde... Men han är övertygande och... verkar ha förmågan att läsa människor. Och är sannolikt väldigt intelligent också.
En av de rekommendationer som Bergvallkommissionen lämnade var att Rikspolisstyrelsens instruktioner för rekonstruktioner bör kompletteras och eventuellt omarbetas. Och det har delvis skett, men bara gällande de instruktioner som handlar om att rekonstruera förlopp utifrån den tekniska bevisningen. Inte när det kommer till den typ av rekonstruktioner som genomförs som en typ av förhör. Alltså när en målsägande, ett vittne eller en misstänkt förhörs på brottsplatsen för att rekonstruera händelseförloppet. Just den typ av rekonstruktion som genomfördes i Apojaure och i flera andra utredningar där Thomas Quick erkänt mord. Bergvallkommissionen ansåg också att polismyndigheten borde ges ett formellt regeringsuppdrag för att åtgärda de brister som uppmärksammades. I Polismyndighetens svar på Bergvallkommissionens synpunkter från 2015 står det att myndigheten instämmer i att det finns behov av förändring, men att förändringsarbetet redan pågår och att det inte finns något behov av ett regeringsuppdrag.
Under de 8 år som gått har inga nya riktlinjer kommit gällande utsage, rekonstruktioner och vallningar. Det är fortfarande riktlinjerna från 1994 som gäller. Däremot har behovet av uppdatering återigen uppmärksammats. Under 2019 lät polisen göra en intern granskning av det så kallade Fittja-fallet, som handlade om en misstänkt gruppvåldtäkt i Fittja, där samtliga misstänkta friades av tingsrätten. I våldtäktsutredningen undersöktes ett trapphus som kvinnan pekat ut i samband med vad som i förundersökningen beskrevs som en vallning. Men när utredningen pågått i nästan 10 månader upptäckte polisen att det var fel trapphus. Man hade alltså undersökt fel brottsplats. Polisen ska under förundersökningen ha tagit med kvinnan för att hon skulle identifiera brottsplatsen i vad som av dem själva kallats en vallning. En vallning brukar vanligtvis göras till en plats för att den ska identifieras. En person tar alltså polisen från en viss utgångspunkt till en specifik plats där någonting ska ha skett. Det saknas ordentlig dokumentation kring den här händelsen, men kvinnan kördes till platsen i bil och ska enligt domen, citat, i viss utsträckning ha visat vägen, slutcitat. Om det är sen hon som pekar ut eventuellt fel plats eller om det är polisen som missförstår henne framgår inte av polisens dokumentation. Men under 10 månaders tid därefter undersökte polisen fel brottsplats. I polisens egen granskning av vad som gått fel konstateras det att inom myndigheten råder osäkerhet kring när och hur vallning ska utföras och vilken dokumentation som krävs.
Och därför så tyckte vi att det var viktigt att man ser till att man har tydliga bestämmelser och tydliga riktlinjer för hur ska det här gå till.
Det här är Hans-Olof Sandén, rättschef på Polismyndigheten Väst, som ledde granskningen där han och hans kollegor pekar på att tydliga riktlinjer för rekonstruktioner och vallningar i stora delar saknas och att Polismyndigheten är alldeles för dålig på att implementera det som finns.
Ja, men man kan ju tycka att det är synd. Jag tycker ju det är någonting som man borde göra. Sen måste man ju också veta om att myndigheten är väldigt stor, vi har 35 000 anställda. Och det är svårt att nå ut och det är svårt med implementeringsfrågor. Men det liksom gör ju inte att man inte måste anstränga sig och att man måste se till att göra det.
Brist på teknisk bevisning i samtliga fall gjorde också just förhören, rekonstruktionerna och vallningarna extra viktiga för att stärka Thomas Quicks trovärdighet. Rekonstruktionerna och vallningarna kom ofta efter långa förhör av polis som i sin tur hade föregåtts av terapi och medicinering. Under de långa processerna kom också eventuella felaktigheter att korrigeras och närma sig de uppgifter som polisen kunnat få fram. Det kunde man se i fallet med den norska flickan Therese Johannesen som försvann en dag 1988 och som Thomas Quick erkände att ha mördat under terapin i början av 1996. Fallet med Therese Johannesen, en av Norges största utredningar. Therese Johannesen försvann en regnig dag 1988 helt spårlöst. Och trots en mångårig utredning så kom man aldrig till en lösning av fallet. Tusentals människor förhördes. Inte i ett enda av dem, eller överhuvudtaget i polisens förundersökning, nämns Thomas Quick. Ändå så när Quick börjar erkänna att han mördat Therese Johannesen så bedöms han som trovärdig. Vid ett polisförhör den 20 mars 1996 berättar Thomas Quick för polisen Seppo Penttinen om själva bortförandet. Han kommer till Fjäll utanför Drammen i en grön Honda, säger han. Och han är ensam i bilen.
Det var mitt på dagen, solen stod högt.
Det här är advokat Thomas Olsson som många år senare, när Thomas Quick tagit tillbaka sina erkännanden, kommer att kämpa för resning i det här och de andra mordfall som Thomas Quick dömdes för.
Han återger vad Thomas Quick berättade i de tidiga förhören i Therese-utredningen.
Han parkerade vid en slänt. Ovanpå den här slänten så låg då byn Fjäll, som han beskrev det, ett antal trähus som låg i en liten klunga då, som byn. Och nerför slänten så kommer en flicka. Och det där beskriver han väldigt detaljerat, hur hennes blonda hår då flyger i vinden, och hon är klädd i en collegetröja och mjukbyxor, och hon vänder sig, hon går förbi bilen, framför bilen där, och vänder sig och tittar på Sture och ler då, och han ser, när han ser hennes stora framtänder så påminns han om sin tvillingssyster som han hatar, och då förvandlas han till Ellington, och Ellington rusar ut i bilen och bemäktigar sig den här flickan Therese och kör iväg, och sen är det liksom ingen ände på gruvsamheterna som händer då.
Ingenting av det som Thomas Quick berättar stämmer. Fjäll består av höghus, inte låga enfamiljsvillor. Therese Johannesen försvann på kvällen medan det regnade. Inte mitt på dagen då solen stod högt. Och hon är inte blond utan har mörkt hår. Hon har inte några stora framtänder. Utan hon har en stor glugg efter att ha tappat båda sina framtänder i översäken. Och när hon försvann så var hon inte heller klädd så som Thomas Quick beskriver hennes klädsel.
Och då kan man väl säga att i den här situationen så får man väl ge Stures initiala berättelse 0-1. Men du skulle förmodligen ha fått en mer korrekt berättelse om du hade singlat slant på varje omständighet. Men det fanns ingenting i det Sture hade berättat som stämde med fakta.
Men i det här förhöret konstaterar förhörsledaren Seppo Penttinen enligt förhörsutskriften att det ju ofta är saker som förändras med tidens gång i de uppgifter som Thomas Quick lämnar i de olika utredningarna. Och Seppo Penttinen frågar om det förekommer några medvetna avvikelser i det som Thomas Quick berättar.
Medvetna avvikelser, eller bevisst avvikelser, det är att man ljuger. Man hittar på någonting som inte är sant. Det var en term som Sture Bergvall själv myntade.
Förhörsledaren Seppo Penttinen har sagt nej till att medverka i den här serien. Men han har ställt upp och pratat med norska NRK och beskriver där hur det är Thomas Quick själv som myntar begreppet medvetna avvikelser.
Han beskrev att det här gör jag för att tygla den ångest som uppstår. Jag orkar inte berätta hela historien fullt ut. Och det är egentligen ingenting ovanligt. Och då berättar Sture Bergvall felaktigheter blandat med konkreta, avstämningsbara, unika uppgifter.
En av de rekommendationer som lämnades av Bergvall-kommissionen var att poliser i brottsutredande tjänst kontinuerligt bör uppdateras om förhörs- och utredningsmetoder, rådande kunskapslägen och nya forskningsrön. Och här har också en förändring skett. 2024 kommer för första gången en nationell förhörsmodell att implementeras inom den svenska polisen.
Jag tycker det är ett viktigt steg i rätt riktning att Sverige inför en nationell förhörsmodell som alla måste följa.
Det här är Michaela Magnusson. Hon forskar inom rättspsykologi på Göteborgs universitet och undervisar dessutom på polisutbildningen i Borås.
Jag tänker det här är ju någonting som forskare länge har efterfrågat och som vi ser andra länder har varit tidiga med att införa en nationell förhörsmodell, medan det har tagit ganska lång tid för Sverige innan det här faktiskt nu ska implementeras från och med 2024.
I Sverige saknas en systematisk utvärdering av hur förhör genomförs och av vilka metoder som faktiskt används i olika delar av landet. De förhörsmetoder som präglade 1900-talet och ofta lärdes ut både i Sverige och andra länder som USA var konfrontativa och inriktade på att få misstänkta att erkänna brott. Men studier har visat att de kraftigt ökar risken för falska erkännanden. Trots det finns det ett flertal exempel på att sådana metoder används i Sverige även på senare år. Handboken, som just blivit färdig, innehåller delar av en förhörsmetod som i många år lärts ut på polisutbildningen. Det handlar om en informationsinsamlande metod, så kallad kognitiv intervjumetodik. Den har i första hand tagits fram för förhör med målsäganden eller vittnen, och därför krävs försiktighet i förhör med misstänkta.
Så det är en viktig begränsning att ta hänsyn till, och där måste man ju jobba i början, så är det här med hypotesprövande, man måste jobba objektivt, man måste utreda olika alternativa förklaringar till vad som kan ha hänt. Och det var väl ett problem med förhören med Thomas Quick eller Sture Bergvall. Att man låste sig vid en hypotes och inte utredde brett.
I Quick-utredningen användes till viss del den kognitiva intervjumetodiken. Förhören var inte konfrontativa utan gick ut på att hjälpa Thomas Quick att minnas och berätta. Men det fanns två stora problem med det här. Det ena var att Thomas Quick i de tidiga förhören ofta var trevande eller helt fel ute kring centrala detaljer. Däremot var han detaljerad när han berättade om känslor. Och förhörsledarna och utredarna missade att det var de själva som gav Thomas Quick tillräckligt med viktig information för att berättelsen till slut skulle stämma. Alla felaktigheter han kom med under utredningens gång betraktades som medvetna avvikelser. Och dessutom ifrågasatte varken förhörsledare eller åklagare teorierna om bortträngda minnen.
Det tror jag har skett en stor förändring inom polismyndigheten, att man har mycket bättre kunskap om det här idag än vad man hade för 20 år sedan. Och det ser vi ju också inom rättsväsendet i stort, att man har bättre kunskap kring frågorna kring bortträngning och varför det är kritiserat utav forskare.
Med tanke på hur viktiga förhören är för en polisutredning så konstaterar Michaela Magnusson att handboken som nu tagits fram och som är 22 sidor lång hade kunnat gå mer på djupet.
Mina tankar kring innehållet är väl att jag gärna hade sett att handboken var mer omfattande och att den innehöll ännu mer forskning kring till exempel hypotesprövning, om olika minnesunderlättande tekniker, om hur man strategiskt ska presentera bevisning och liknande. Jag tror att här finns det mycket forskning att tillgå som inte når ut till svensk polis idag. En risk jag ser är att det här bara blir ett dokument som man ber alla anställda att läsa igenom. Och det vi har sett från forskningen i andra länder, det är ju att man också behöver utbilda. Man måste satsa på utbildning när man implementerar en nationell förhörsmodell. Så det ser jag som en risk idag, att den är inte så omfattande, den här handboken, och det finns utrymme för tolkningar av hur man ska göra.
Nästa fall som Quick döms för är mordet på Jenon Levi. Han hittas död 1988.
Vi fortsätter med nyheter från Radio Dalarna. En man som av allt att döma blivit mördad hittades i lördags vid en skogsväg i Rörshyttan mellan Långshyttan och Fansund norr om Hedemora.
Det som gör fallet med Jenon Levi speciellt är att det finns teknisk bevisning kvar och möjlighet att faktiskt DNA-testa det som polisen hittat vid brottsplatsen. Till och med mordvapnet, en träpåk. Och i det fallet kunde man se tydligt att det DNA som finns kvar inte matchar med Thomas Quick. Det finns också ett par glasögon vid fyndplatsen som omöjligt kan ha varit Quicks. De, misstänker polisen, tillhör en man från Tunisien. I fallet med Jenon Levi görs också en omtalad rekonstruktion där Quick i förhör tidigare angett en rad olika felaktiga mordvapen, men nu under rekonstruktionen får instruktioner om just en träpåk som används vid mordet.
Grovleken.
Ser du någonting som längdmässigt eller grovleksmässigt överensstämmer med?
Seppo Penttinen frågar Thomas Quick om han ser något som längdmässigt stämmer överens med föremålet. Och på filmen syns hur Penttinen måttar med armarna. Den träpinne som Quick tar upp är i ungefär samma längd.
Ja, möjligen någonting sånt här. Men ja, någonting som är något grövre då. Och det är det som träffar honom på den sidan.
Två år senare, i januari 1997, kommer också ett utlåtande från statens kriminaltekniska laboratorium, då motsvarigheten till NFC. Där det står att blod och DNA som hittas på genom Levis kläder och saker inte kommer från Kvick eller Bergvall.
Efter det här, de här rekonstruktionerna och annat, så sammankallade åklagaren möte med poliser, rättsläkare, och jag var också med.
Polisen Jan Olsson, som genomfört tekniska analyser om hur mordet gått till, han minns polisarbetet så här.
Och där framkom vid mötet till min överraskning att åklagaren tänkte åtala Kvick för det här mordet. Han började först tala med rättsläkaren och var något som han ville få ändrat i utlåtandet från rättsläkaren.
Det finns nämligen ett rättsmedicinskt utlåtande om samstämmigheten mellan de rättsmedicinska fynden vid obduktionen och Kvicks uppgifter om hur mordet gått till. Det är daterat 17 november 1996. I det utlåtandet konstateras att Kvicks olika versioner av hur mordet gått till inte alltid stämmer medicinskt och att en del versioner inte stämmer med skadorna på genom Levis kropp. Det görs nu ett nytt utlåtande som kommer till efter mötet som Jan Olsson berättar om. Och där är underlaget begränsat och det konstateras att mycket av det som Thomas Kvick berättar överensstämmer med skadorna. Det är bara det här andra utlåtandet, daterat den 28 februari 1997, som läggs in i förundersökningen och senare presenteras för tingsrätten. När åklagare Christer van der Kvast pratat med rättsläkaren så vänder han sig sen mot Jan Olsson.
Sen så övergick han till att tala med mig, alltså åklagaren gjorde det. Och då sa jag det att, ja, hur ska du komma undan glasögonen på platsen?
Glasögonen, de som polisen tror tillhör en man från Tunisien, är ju varken genom Levis eller Thomas Kvicks.
Och jag sa det att, hur kan du komma ifrån det? De här glasögonen som ligger här, de pekar ju mer bort ifrån Kvick. Och då avbröts det här mötet. Jag tror att åklagaren blev väldigt irriterad. Och efter det så skrev jag brev. Och då beskrev jag då hur Kvick i samband med olika saker, men framförallt vid rekonstruktionen, hade då sökt information. Och jag berättade om min övertygelse om att han inte hade begått det här brottet. Och om tveksamheterna runt Kvick berättar jag i det här brevet.
Bergvall-kommissionen är i sin rapport kritisk till flera omständigheter i prövningen i Hedemora tingsrätt. Bland annat att det finns två olika rättsmedicinska utlåtanden, varav bara det ena läggs in i förundersökningen och presenteras för rätten. Bergvall-kommissionen lyfter frågan om rättssäkra underlag som läggs fram i rätten. Det är särskilt viktigt när det från både åklagare och försvararhåll finns en samstämmighet, säger Daniel Tarschys, Bergvall-kommissionens ordförande.
Där bör man nog ha en mer aktiv domstol, i min uppfattning. Det fungerade inte alls, den svenska modellen här. Den svenska modellen normalt ska fungera, för det är en balans mellan de olika parterna. Och domaren kan vara som tennisdomare, liksom bara sitta och titta på hur bollen går fram och tillbaka, va? Och sen göra kloka bedömningar. Men det går inte i det fall där den åtalade vill bli dömd. Alltså. Då funkar inte det här.
Del av underlaget som låg till grund för domen om mordet på Janon Levi var förhöret med Thomas Kvick. Men även ett förhör med polisen och förhörsledaren Seppo Penttinen. Han fick berätta om hur Kvicks berättelse om vad som hänt vuxit fram under förhören. Om hur han beskrivit genom Levi och att Kvick visserligen ändrat sig gällande olika detaljer, men att det skulle ha skett utan påverkan. Kommissionen skriver, efter att ha tagit del av tingsrättens dom och protokoll, att det inte framgår att tingsrätten fått full koll på hur Kvicks uppgifter utvecklades och förändrades under utredningens gång. Apropå Penttinens vittnesmål står det i rapporten.
Citat. Om tingsrätten i samband med förhöret hade begärt att få granska bakgrundsmaterialet till vissa för bevisvärderingen betydelsefulla uppgifter, hade tingsrätten inte enbart behövt förlita sig på Seppo Penttinens egen sammanfattande tolkning. Slutcitat.
Bergvall-kommissionen bedömer att både Hedemora tingsrätt och andra domstolar gjorde avsteg från processrättsliga regler och principer och att domstolarna inte ställde tillräckligt höga krav på utredningarna. Man ser dock ingen anledning att förändra reglerna utan ansluter sig till ett förslag från en annan utredning, straffprocessutredningen, om att begränsa domstolens materiella processledning.
Bergvall-kommissionen rekommenderade också att lagstadga åklagare och polisers objektivitetsplikt, alltså att polis och åklagare måste förhålla sig objektivt och även utreda och undersöka sånt som talar för att en misstänkt är oskyldig. Det är en rekommendation som kommit redan 4 år tidigare, 2011, i en statlig offentlig utredning om hur man ska säkerställa kvaliteten på polisens förundersökningar. Man lyfter då också upp utredningen av de två norska kvinnorna Trine Jensen och Gry Storvik. Det är två kvinnor som försvann 1981 och 1985. Det är en dom mot Thomas Quick, fast den innehåller två mord, där den enda bevisningen som finns är Quicks egna erkännanden och rekonstruktioner. Det är minnen av mord som tidigare varit bortträngda, menar han psykologer. Men man har också funnit spermier i Gry Storviks slida som eventuellt kan vara Quicks, men som inte DNA-testats än när Thomas Quick erkänner. I rekonstruktionen beskriver han, efter att ha dödat henne, att han våldför sig på henne i drygt en halvtimme ovanpå den presenning hon då ligger på.
Och jag gör det i kraft av att veta att hon är död. Sen finns det många psykologiska skäl till det som jag inte behöver gå in på nu. Men jag för alltså in penis och så vidare.
Får du utlösning eller inte?
Nej.
Seppo Penttinen frågar igen senare under förhöret om huruvida Thomas Quick fick utlösning när han våldförde sig på Gry Storvik.
Du var inne själv på en omständighet här när vi promenerade ner ifrån plats 2 till plats 3 om att den här sexuella samlaget som du utför här innebar kraftiga stötar från din sida.
Ja.
Och kopplat till den beskrivningen som du lämnade där uppe, hur förhåller det sig med det här samlaget? Är det så du berättar där uppe, eller sker det någon utlösning om man ställer frågan så direkt?
Thomas Quick har händerna på ryggen. Han vankar fram och tillbaka vid bilen.
Jag vågar...
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss.
That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag vågar inte tänka den tanken. Kan inte ta till mig att ha skett en utlösning.
Så det Thomas, som du stannar kvar. Du tolkar din reaktion som att det är något som du inte orkar förmedla.
Absolut inte.
Det här tolkas som att Thomas Quick fick utlösning. Och i det svenska rättsmedicinska utlåtandet gällande Gry Storvik, som är daterat i början av mars år 2000, 4 månader efter demonstrationsförhöret, står det, citat: "Förekomsten av spermier i slidan kan förklaras genom de av Quick lämnade förhörsuppgifterna", slutcitat. Och i en sammanställning gjord av åklagare Christer van der Kvast står det, citat: "Under den förevisning som genomfördes lämnade Quick inte ett direkt klargörande svar på om han fick utlösning i henne. Hans reaktion kring frågeställningen gav dock intrycket att detta skett", slutcitat. Men när DNA-analys senare görs och visar på att det inte är Thomas Quicks spermier, ändrar man sig och menar att förekomsten av spermier beror på att hon är prostituerad och att det inte förtar Quicks erkännande. Den 22 juni år 2000 kommer så domen. Där står det, citat:
"Det finns inte någon teknisk bevisning som binder Thomas Quick till brotten. Sedan han tagit kontakt med polisen har utredningen inriktats på att ställa hans uppgifter mot kontrollerbara fakta. Det finns ingenting i de objektiva fynd som redovisats i utredningen som på någon enda punkt strider mot innehållet i Thomas Quicks berättelse. Berättelsen är inte orimlig."
Slutcitat. I domen läggs även vikt vid att Thomas Quick tidigare dömd för liknande brottslighet och att hans terapeut på Säter, Birgitta Ståhle, vittnat om att Thomas Quick är kapabel till de brott han åtalats för.
Citat: "Vid värdering av den bevisning som således föreligger i målet bör även vägas in det förhållandet att såväl den psykiatriska som psykologiska bild som framkommer beträffande Thomas Quick visar att han inte varit främmande för att begå den typ av brott varom nu är i fråga. Birgitta Ståhles i målet avgivna utsaga bekräftar detta. Han har också tidigare dömts för 5 mord. Slutcitat. Året efter att Bergvallkommissionens rapport publicerades, alltså 2016, ändrades lagtexten på ett flertal ställen och ett par nya paragrafer tillkom. Så det finns numera lagkrav på objektivitet i det brottsbekämpande arbetet, i samband med förundersökning och efter att åtal har väckts av åklagare. En annan av de rekommendationer som lämnades var att regeringen bör ge Vetenskapsrådet i uppdrag att göra en översyn av den rättspsykiatriska forskningen i Sverige. Och inom psykiatrin hittar vi många förändringar efter kommissionens rapport. Thomas Quick vårdades på Säter sjukhus och erkände under påverkan av höga doser narkotikaklassade läkemedel och i en terapiform där teorierna om bortträngda minnen fick vägleda arbetet.
Hela den teorin kring det har ifrågasatts och används inte längre inom rättspsykiatrin, så vitt jag vet.
Det här är Peter Andiné. Han är professor i rättspsykiatri vid Göteborgs universitet och ordförande i Svenska rättspsykiatriska föreningen.
Det enkla svaret är väl att det har hänt mycket och att regeringen har gjort det som det stod för rättspsykiatrin.
År 2016 gav regeringen Vetenskapsrådet i uppdrag att göra just det som Bergvallkommissionen efterfrågat. En kartläggning av den rättspsykiatriska forskningen i Sverige. Rapporten blev klar år 2017.
Och där gav man då råd om vilken typ av forskning som behövs och vilken strategi man ska ha.
Samtidigt fick SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, i uppdrag att se över var kunskapsbehoven är som störst inom rättspsykiatrin och att ta fram kunskapsöversikter. Och trots att mycket har förändrats sedan 90-talet så var resultatet nedslående.
Där slutsatsen väl var att det finns ingen bra vetenskaplig evidens för de metoderna vi använder idag i rättspsykiatrin.
Ja, det var ju lite tråkigt, men det blev viktigt.
Sedan rapporterna publicerades har den rättspsykiatriska forskningen i Sverige tilldelats mer pengar. I arbetet med att ta fram metoder går det att snegla på hur arbetet ser ut i andra länder. Men eftersom rättspsykiatrin är tätt sammankopplad med ett lands rättsväsende och vilka som döms till rättspsykiatrisk vård respektive fängelse, så behövs metoder som passar de patientgrupper som finns inom den svenska rättspsykiatrin.
Så slutsatsen var väl ändå att man måste göra forskningen även i Sverige.
För rättspsykiatrin så är det viktigt att det här arbetet fortsätter och att de här insikterna och alla de här pengarna som man har lagt ner, att de kommer förs ut hela vägen ända ut till patienten, så att vi får en liksom goda behandlingsmetoder som är bevisade och att de görs på samma sätt vid alla kliniker. Det är det som jag jobbar med och många med mig då. Så att det är vår utmaning framöver. Så att det inte bara blir några pappersprodukter som inte liksom når hela vägen ut på golvet.
Men det kommer att ta tid att nå ett annat forskningsläge. Och det krävs åtgärder även på kortare sikt, säger Peter Andiné.
Eftersom det kommer ta många år innan forskningen leder till evidens i kliniken, så ska vi inleda ett nytt arbete som om beprövad erfarenhet. Så vi har nu i augusti av Sveriges första nationella rättspsykiatrimöte i Göteborg. Där vi försöker samla hela rättspsykiatrin för att diskutera metoderna vi håller på med. Vad funkar och vad funkar inte?
En av de mest omfattande utredningarna i kvickhistorien är den om Johan Asplund. Och vi på spår ägnar 2 avsnitt åt den i vår serie Quick Files. Johan Asplund försvinner en novembermorgon 1980. Han ska gå till skolan, men kommer aldrig fram. Initialt riktar polisen sina insatser mot en man som senare kommer att kallas Johan-mannen. När åklagaren inte vill väcka åtal mot honom i brist på bevis, så bedriver Johans föräldrar ett enskilt åtal mot honom. Och han döms i tingsrätten för olaga frihetsberövande. Men när det överklagas till hovrätten, nu med brottsrubriceringen mord, så förlorar Johans föräldrar. Kvick kom att erkänna mordet på Johan Asplund i terapi redan 1992. Polisutredningen kommer ingen vart. Och det är först efter att han dömts för 4 andra mord som polisen börjar ta tag i utredningen igen 1998. Precis som innan så jobbar de med rekonstruktioner och vallningar.
Känner du till någon som har en katt? Jag har kört på en katt här nere.
Det finns ingen teknisk bevisning i fallet med Johan Asplund. Men den här gången har polisen istället en hund, Sampo, som åklagaren menar markerar på de platser där Kvick under förhör och vallningar svepande förklarat att han lämnat de styckade kroppsdelarna av Johan Asplund. Det anses vara nog för att stärka hans trovärdighet, menar senare tingsrätten. Men under rättegången så väcks också mycket frågor om hur kvickutredningen egentligen gått till.
Tidigare rättegång som har varit både i Sundsvalls tingsrätt och hovrätten i det här fallet med en annan gärningsman har slagit fast vissa fakta som hur viktiga är de så att säga i det här målet?
Ja, det är ju ganska intressant detalj här, bara, för att om man tar del av tingsrätts- eller hovrättsdomarna som då fanns i den förra rättegången, så kan man säkert hitta vissa detaljer som domstolarna har ansett föreligga landets visade. Kan det vara så att de inte står i överensstämmelse med det som nu sägs? Det är ju faktiskt en ganska spännande fråga.
Kan man få något svar på det?
Ja, om man sätter sig ner och jämför. Och det kan man väl göra om man är undersökande journalist.
2001 faller domen mot Thomas Kvick. Och efter det så tystnar han. Han tvingas trappa ner på sin medicinering. Och efter domen i Johan Asplund-fallet kommer inga fler erkännanden. 2015, efter det att Bergvall-kommissionen kom med sitt utlåtande, var en av de kritiska punkterna som framfördes att ingen lyfte fram att allt som talade emot erkännanden, trots att de ibland också fanns med i förundersökningen.
Enligt kommissionen är ett av de allvarligaste felen att ingen tillräckligt tog fasta på det som talade mot att Sture Bergwall var skyldig, varken i förhör, vallningar eller i rättegångarna. Enligt kommissionen var för få personer inblandade i utredningarna. Det ledde till ett grupptänkande där man inte tog in kritiska synpunkter. Samma åklagare borde inte ha hållit i flera så svårbedömda utredningar om samma person utan att utredningarna granskades, och också tingsrätterna får hård kritik.
Det är en och samma åklagare som står bakom samtliga stämningsansökningar om mord mot Thomas Quick, Christer van der Kwast. I Bergwall-kommissionens rapport så skriver man:
det faktum att en och samma åklagare tilläts ansvara för flera omfattande och svårbedömda mordutredningar och åtalsbeslut avseende samma misstänkt samt frånvaron av granskning och kontroll av utredningsarbetet och åtalsbesluten utgör en strukturell brist.
Men Bergwall-kommissionen skriver också att problemet redan uppmärksammats av riksåklagaren, att ett förändringsarbete inletts och att man mot den bakgrunden inte bedömer att några förändringsförslag från kommissionen behövs.
En praxis ändrades så tillvida att man undvek att utse samma person att vara åklagare i flera olika fall.
Daniel Tarschys var ordförande för Bergwall-kommissionen och professor emeritus i statsvetenskap.
Samma personer hade varit med ett antal olika rättegångar, och det gjorde att man inte fick någon liksom fräsch infallsvinkel, så att säga. Där tror jag praxis redan från början ändrade sig. Så det är klart att det här har fungerat lite grann som ett varnande exempel trots allt. Det var inte vår rapport som gjorde det ett varnande exempel, utan det var väl det att man insåg när de här 8 domarna liksom vältes över ända och resningsansökan bifölls, så förstod man att man hade gjort en del tabbar.
När spårs Maria Hansson Botin kontaktar åklagarmyndigheten så får hon till svar att det idag är vanligt, legio, att citat 2 eller flera åklagare arbetar tillsammans i stora ärenden. Det är inte enbart en rättssäkerhetsfråga utan minst lika mycket en arbetsmiljöfråga, slutcitat. I sin bok Bortom rimligt tvivel skriver Christer van der Kwast att det fanns stunder då han övervägde att låta någon annan ta över utredningarna. Men, citat,
samtidigt insåg jag att det skulle bli mycket svårt och tidsödande för en ny åklagare att ta till sig all den kunskap som ackumulerats om Quicks sätt att berätta. Som jag såg det var det till stor fördel med kontinuitet i utredningsarbetet.
Slutcitat.
Spår har till den här säsongen sökt de som arbetade med utredningen. Åklagare Christer van der Kwast och polisen Seppo Pentinen. Sture Bergwalls psykologer och terapeuter på rättspsykiatriska kliniken i Säter. Och tidigare justitiekanslern Göran Lamberts. Men de har inte velat medverka eller inte svarat på intervjuförfrågan. Men vid läsningen av Bergwall-kommissionens rapport är det också tydligt att ansvaret för att det gick fel är brett. Det handlar inte bara om enstaka personer, utan också om strukturer.
Normalt när man har en brottsprocess i Sverige så har man en åklagare som påstår någonting, och så har man en försvarsadvokat som säger motsatsen. Och så får rätten, domstolen, ta ställning till de här påståendena och försöka välja vad man vill tro på.
Så här säger Bergwall-kommissionens ordförande Daniel Tarschys när han intervjuas av Maria Hansson på TIN.
Men det här fallet var speciellt så tillvida att Bergwall erkände och önskade bli fällt. Med andra ord, åklagaren och försvaret var på samma sida. Det blev inte någon sån här kontradiktorisk process att man säger mot varandra. Det blev ingen kontradiktorisk process, utan det var en rådde samstämmighet mellan åklagare och försvar. Och det gjorde det svårt för domstolen att tränga in i en massa frågor. I andra länder är det ibland så att domstolen är väldigt aktiv. Domaren själv försöker ställa frågor och få svar. Men så gör man inte i Sverige, utan i Sverige är det just den där idén om att åklagaren och dom och försvaret ska liksom ha en dialog, och så ska man därav dra slutsatser. Och den modellen, som är den klassiska svenska modellen, den fungerade illa helt enkelt i det här fallet.
Hur stor del av problemen ligger i systemet kontra de personer som var inblandade?
Ja, det ligger i systemet naturligtvis. Alltså, det var ett ovanligt mål, eller ett antal ovanliga mål, just av den anledningen att den åtalade ville bli fälld. Det försvårade för domstolen att ta ställning. Man fick inte de motargument som man skulle ha fått i en mer normal rättegång.
Men frågan är, kan allt det här hända igen?
Christian Dahlman är nu med från Lund. Och förutom att vara professor med särskilt inriktning på bevisvärdering så driver också, precis som vi, en krimpodd. Berätta.
Jo, vi har en podd som produceras av juridiska fakulteten i Lund som heter Öppet fall. Som handlar om uppmärksammade rättsfall som vi har kört ett antal år där vi sitter och lite från ett forskarperspektiv då analyserar, tittar på argumenten för och emot, om vad åklagaren hade för argument, vad försvararna hade för argument och om de är hållbara eller inte. Och vi har både gjort avsnitt om aktuella fall som kommer från HD som varit i nyheterna och historiska fall som mordet på Gustav den tredje och sånt där. Och vi har ju bland annat gjort avsnitt om Kvick som vi kommer prata om här.
Ja, jag hade stor nytta av er genomgång av Gustav den tredje och mordet på honom när jag skrev min senaste bok. Så att, tack för det. Och ett tips till alla som lyssnar på Spår att Öppet fall kan ni också kolla in.
Tack så mycket.
Om vi ska gå in på, du har ju lyssnat på vårt avsnitt här nu om vad vi har kommit fram till. Vilka förändringar som faktiskt har skett då när det gäller Bergvallkommissionens förslag och inte skett. Om vi tar dem en efter en så får du kommentera då. Och vi kan börja med den här objektivitetsplikten för polis och åklagare.
Ja, alltså där föreslog ju Bergvallkommissionen då att man skulle lagfästa den här objektivitetsplikten. Och därför att det är ju så att den har ju funnits sedan tidigare, fast det stod inte i rättegångsbalken just ordet objektivitet. Det stod att man under förundersökningen skulle beakta både saker som var till den misstänktes fördel och nackdel. Men nu, 2016, så har man faktiskt genomfört en ändring där man har explicit lagt till en mening där det står att en förundersökning ska bedrivas objektivt. Så att det här har man ju faktiskt då gjort. Sen kan man ju fråga sig, har det här inneburit någon förändring? Ja, alltså rent juridiskt så är det ju ingen förändring som jag ser det, för att objektivitetsplikten fanns ju tidigare. Jag tror inte det finns någon åklagare ute som uppfattade som att man har fått någon ny plikt som man inte hade tidigare. Så det ändrar ju inte rättsläget, utan det är närmast ett förtydligande av rättsläget. Och det gör ju också att jag tror att den praktiska betydelsen hos den här förändrade lydelsen i rättegångsbalken är väl närmast noll, därför att det är ju redan så att polis och åklagare har tagit den här objektivitetsplikten på stort allvar. Och när jag träffar ju mycket åklagare och pratar med dem, och de upplever ju ofta själva att de är objektiva även i situationer där de kanske är lite biased. Åklagare är ju också människor och sådär. Och så att när åklagare inte lever upp till den, så är min bild att det är omedvetet. Och då är det på det sättet, så hjälper det ju inte med någon explicit lagstiftning. Därför att åklagare inte själva märker situationer där de avviker från den. Så jag tänker inte att det här är en punkt där det har hänt något som i praktiken gör någon skillnad.
Mm. Om vi går vidare till metod för förhör och vallningar för att undvika ledande frågor till exempel?
Ja, alltså det talades ju om att man skulle genomföra någon nya riktlinjer och någon omfattande nya utbildningar av polisen, och så vitt jag förstår så är det att något riktigt ambitiöst har ju inte hänt på den här punkten som förbättrar.
Varför är det här så viktigt då?
Det är ju väldigt viktigt att man inte har ledande frågor i förhör. Därför att det här kan ju skapa felaktiga domar åt två håll. Det är ju både så att det kan bli som i Kvickfallet, att man har en oskyldig person som man med hjälp av ledande frågor får att komma med erkännanden med detaljer som framstår som självupplevda och som gör att den här oskyldiga personen blir dömd. Men det kan ju faktiskt också bli fel på andra hållet, att man har en skyldig person som förhörs med ledande frågor, och sen i rättegången så kommer försvarsadvokaten att uppmärksamma detta och säger att, men vänta lite, här har vi ju ledande frågor. Och då innebär det att det som personen har svarat då i förhör får inte den tyngd som det hade haft utan de ledande frågorna, och det här skapar ett tvivel som gör att den här personen blir frikänd trots att han faktiskt är skyldig. Så att det här är ju väldigt allvarligt och kan leda till fel på båda håll.
Om vi går vidare då, men vi håller oss kvar vid förhör och om vi istället inriktar oss på någon slags förbättrad dokumentation om polisförhör som man är ute efter här. Vad anser du om det?
Det är ju också jätteviktigt. Jag tycker att det är tydligt när man går tillbaka till äldre polisutredningar, som ett typexempel är ju, det är ju Palmemordet där till exempel, där vi nu efterhand har så svårt att lösa det på grund av att inledande dokumentationen är dålig. Och Kvickfallet är ju också ett sånt här exempel där det finns centrala saker som vi hade velat veta bättre. Om jag tar ett exempel så är det ju så att Göran Lamberts, som ju är en av de få som ju fortfarande hävdar att Kvick var skyldig, han kör ju som sitt huvudargument numera att den här likhunden Sampo, när man körde runt den i terrängen på ett visst ställe där Kvick påstod att ett brott hade begåtts, markerade på samma plats som Kvick hade pekat ut att han hade hanterat en kropp på. Och det här brukar ju då Göran Lambert säga att det här talar ju väldigt starkt för att Kvick är skyldig. För hur skulle det här kunna ske annars? Alltså sannolikheten att av ren slump hunden ska markera på samma ställe där Kvick markerade är ju jätteliten. Den är ju närmast minimal, säger Lambert. Ja, men då säger jag så här, men vänta lite. Den sannolikheten för en slumpvis överensstämmelse här, den beror ju helt och hållet på hur många markeringar hunden har gjort och hur många ställen Kvick har pekat ut i ett visst område. Ju fler ställen Kvick har pekat ut och ju fler ställen hunden har markerat på, desto större är sannolikheten för att de råkar av ren slump markera på samma plats. Och eftersom inte de protokoll som finns här, varken från Kvicks vallningar eller från de här med protokollen när man använder hunden, säger hur många ställen som pekas ut, så vet vi inte det. Om det är ganska många ställen så är det inte alls särskilt osannolikt att de råkar peka på samma ställe. Så att här är ju då ett tydligt exempel på att en bristfällig dokumentation gör att en bevisning blir värdelös, som ju i det här fallet, jag tänker, det gör inte så mycket därför att det är på grund av omständigheten i Kvickfallet. Men om det hade här varit ett fall där kanske någon hade varit goda skäl att misstänka att någon var skyldig, så hade den här bevisningen då inte kunnat användas på ett bra sätt i efterhand på grund av den bristfälliga dokumentationen.
Har det skett förändringar här som kommer att minimera risken för detta?
Det vågar jag faktiskt inte säga om de protokollen har blivit bättre eller inte.
Om vi går in i rättssalen då och kritisk granskning av det här åtalet under rättegången. Det är någonting som du har varit inne på också.
Ja, där är det ju så som ju lyssnarna har hört i er sammanfattning av det här fallet, att som ju Daniel Tarschys lyfte fram när han intervjuas, att det som då brukar kallas för den kontradiktoriska processen sattes ju i spel i Kvickfallet. Den kontradiktoriska processen bygger på att vi har två parter, vi har en aktiv åklagare, vi har en aktiv försvarare, och att då försvararen är en kritisk granskare av åtalet som lyfter fram allting och pekar för domstolen och säger att här har vi de olika svaga punkterna och kommer med motargument och alternativa hypoteser. Men så var det ju inte i det här fallet. Som vi vet så var ju Claes Borgström och de andra försvararna som Kvick hade var ju helt passiva och närmast hjälpte åklagaren att få honom dömd på grund av att Kvick ville själv bli dömd. Han hade ju erkänt, men det var inte bara att han hade erkänt, utan han ville verkligen bli dömd. Det var ju så att han vid en av rättegångarna till exempel fick hålla ett litet eget anförande i slutet på rättegången där han riktade sig mot domstolen och bad med tårfyllda ögon om att bli dömd och sa att ge mig mitt människovärde tillbaka, döm mig. Och det tog ju Borgström på väldigt stora allvar då och ansträngde sig för att går den här viljan till mötes. Och det skapar ju då den här situationen där den här kritiska granskningen av åtalet inte ägde rum. Och det, som jag ser det, så är det ju det stora problemet här. Och hade man istället haft en aktiv och kritisk försvarare, så hade de här rättegångarna sett helt annorlunda ut. Man hade fått en kritisk granskning, den personen hade uppmärksammat de ledande frågorna och hade gjort domstolen uppmärksam på alternativa förklaringar och utredningsbrister, och vi hade kanske inte alls, han hade kanske inte alls blivit dömd. Så att där ligger ju, som jag ser det, det stora problemet.
Borgström medverkar inte här, men när jag intervjuar honom i en P3-dokumentär om detta så säger han ju att det här var liksom min uppgift. Jag hade en klient, jag var tvungen att vara lojal mot honom. När han erkände saker så framförde jag dem till exempel till åklagaren, och sen är det upp till honom att värdera.
Mm. Och jag vet att Claes Borgström såg det på det sättet, och det här har ju att göra med det här som brukar kallas för lojalitetsplikten som advokater har mot sin klient. Och om man tittar bland advokater och inom advokatetisk litteratur och sådär, så är den ju, den anses vara väldigt viktig, men det finns ju också en viss diskussion om hur exakt man ska tolka den. Vad är det man ska vara lojal mot? Och Borgström tolkar ju lojalitetsplikten som att jag ska vara benhårt lojal mot klientens uttalade vilja. Om Kvick säger att jag vill bli dömd, så ska jag vara lojal mot det. Men en alternativ tolkning till det här är ju att säga att du ska snarare vara lojal mot klientens intresse. Om vi har här, och de flesta fall sammanfaller ju de här, men i det här fallet när vi har en psykiskt sjuk person som vill bli dömd, Då kanske inte de här intressena sammanfaller längre, utan det som är klientens verkliga intresse är att ha en aktiv advokat som kritiskt granskar åtalet, så att inte han blir oskyldigt dömd. Jag tycker ju att det faktiskt är mer rimligt att tolka advokatetiken och den här lojalitetsplikten till klienten i en sån här situation som att man inte ska vara lojal mot vad klienten säger, utan vad som är klientens verkliga intresse. Men Borgström har en annan uppfattning, och det är ju så att den uppfattning han har ryms ju inom det som brukar kallas för god advokatsed. Så att det var ju inte så att han blev prickad eller något sånt för detta. Men jag tycker ju att, till skillnad från Bergvallkommissionen som accepterade Borgströms argument, så tycker jag ju nog att advokatsamfundet borde tänka över om detta verkligen är god advokatsed. Är det verkligen så här man ska tolka lojalitetsplikten? Att när man har att göra med en psykiskt sjuk person som vill bli dömd. Jag tycker faktiskt inte att det är rimligt.
Om man nu bestämmer att en advokat faktiskt ibland kan gå emot den viljan som klienten uttrycker, där advokaten påstår sig egentligen ha ett högre intresse, att klienten egentligen, trots att den vill bli dömd, så är det inte i ditt intresse att bli dömd. Då kommer ju en klient säga, okej, om det där sättet du ska företräda mig, då kommer jag ju sparka dig. Då tar jag en annan advokat.
Ja, men det är ju så att det finns en rätt för en klient att byta försvarare. Det finns inskriven i rättegångsbalken om det finns särskilda skäl för det. Och normalt sett är det ju särskilda skäl om det finns en konflikt mellan försvararen och den tilltalade, där försvararen vägrar att följa instruktionen. Men jag tänker att om domstolen ser i den här situationen, om försvararen förklarar så här, jag går emot viljan här därför att det här är en psykiskt sjuk person som blir bedömd, och jag vill istället här göra det både som är i sanningens intresse, rättssäkerhetens intresse och klientens verkliga intresse, och det är därför jag gör som jag gör, så tänker jag att en klok domstol hade då sagt att här finns det inga skäl för oss att acceptera ett byte av försvarare.
Det finns ju andra sätt att liksom angripa det här problemet med, när en försvarare liksom går med och klienten går med på åklagarens bild. Och det skulle kunna vara att själva rätten då går in och är mer aktiv och tar liksom på sig lite av granskande rollen.
Mm. Ja, så funkar det ju i vissa rättssystem som har mer av det som brukar kallas en inkvisitorisk process. Så är det ju mer i tysk rätt och i holländsk rätt till exempel. Men vi har ju inte det systemet. Hela den svenska rättegångsbalken är ju uppbyggd på den kontradiktoriska processen, att rätten ska vara ska vara passiv och sitta och låta parterna stå för utredningen. Så att det här är ju verkligen främmande för det svenska systemet. Och det var ju faktiskt så här att Göran Lamberts på den tiden när han var JK kom med en utredning som hette Felaktigt dömda, där man föreslog att kanske rätten skulle bli mer, domstolen skulle bli mer aktiv i situationer där det fanns utredningsbrister och så. Men det förslaget mottogs ju väldigt kallsinnigt av svenska domstolar som sa att det här är inte alls vår roll och det strider mot rättegångsbalkens idé och det svenska systemet. Så att ja, det skulle ju kräva radikala förändringar av den svenska rättegången och göra på det sättet. Då tycker jag det ligger närmare till hands att låta advokater få justera uppfattningen om vad lojalitet innebär.
Om vi går vidare då till kvalitetssäkring av sakkunnigutlåtanden.
Mm.
Vad tänker du om det?
Det låter kanske som en bra sak, men jag tänker att det, även om man då har ett system där man då skulle ha en kvalitetssäkring av sakkunnigutlåtande, så kräver de ju fortfarande på något sätt en aktiv försvarsadvokat som lyfter fram de här sakerna. Jag tänker att huvudproblemet är fortfarande den passiva försvarsadvokaten. Därför att annars så kommer inte den här kvalitetssäkringen att funka. Om man ser på hur det är i USA till exempel, så är det ju så att där har vi ju ett system där om ett sakkunnigutlåtande inte lever upp till vetenskapliga kvalitetskrav, så kan då advokaten peka på det. Och då kommer domaren att, enligt något som kallas för the Daubert standard, och säga att då får inte den här sakkunnigutlåtandet läggas fram. Och här hade vi ju hypotetiskt kunnat tänka oss i kvickfallet till exempel att en aktiv försvarsadvokat hade sagt så här att ett problem med Sven-Åke Kristianssons utlåtande i det här fallet, han säger att det inte finns några tecken på att Kvicks erkännande är falska, är att Kristiansson inte är någon oberoende utanförstående expert, utan han är liksom, sitter på flera stolar, han är insyltad i detta, han är både en rådgivare och coach åt polisen i utformande av polisförhören, och det är dessutom så att han bedriver egen forskning på Kvick som utgår från premissen att han är skyldig. Och då finns det ju en av de här punkterna i de amerikanska Daubert-kvalitetskraven, säger ju så här att för att man ska tillåta den här sakkunnigutlåtandet så måste det vara då, citat, research that was conducted independent of the particular litigation, alltså oberoende av den här processen, vilket ju inte är fallet med Kristianssons utlåtande. Så att hans utlåtande hade ju fallit på den punkten, och en aktiv försvarare i USA hade då kunnat stoppa det så att en jury aldrig hade fått se det utlåtandet. Men återigen, det förutsätter ju den här aktiva advokaten. Och i svensk rätt har vi ju dessutom ju fri bevisföring. Så att vad som hade hänt i ett svenskt system hade ju inte varit att man hade kunnat stoppa det här, hindra det här materialet från att kunna läggas fram, utan det hade istället blivit att försvararen hade fått peka på de här bristerna och kanske hade fått ha en alternativ expert som hade kommit med ett sakkunnigutlåtande i motsatt riktning och på det sättet undergräva då domstolens tilltro till det här dåliga sakkunnigutlåtandet. Men återigen, allt det förutsätter ju den aktiva försvararen.
Ja, vi har varit inne på det nu, bevisvärdering, och det är ju det som du är expert på egentligen. Men det är också någonting som Bergvallkommissionen inte ägnar sig så mycket åt i sin rapport.
Mm.
Vad har du att säga om den här bevisvärderingen i alla de här fallen?
Jag tycker det är tråkigt att Bergvallkommissionen tolkade sitt uppdrag på det sättet att man medvetet bestämde sig för att vi ska inte på något sätt recensera vad de här domstolarna gjorde. Så att man helt enkelt bara avstår från att gå in och kritiskt diskutera bevisvärderingen. Därför att konsekvensen av det blir ju att Bergvallkommissionen pekar på att bristerna ligger då hos åklagaren och hos i viss mån hos de medicinska sakkunniga och psykologiska sakkunniga, men inte hos domstolen. Och tittar man på de här domarna så är det faktiskt ett sätt som domstolen har gått tillväga på som innehåller väldigt allvarliga brister. Det är ju så i bevisvärdering att man måste hela tiden när man presenteras med olika med en gärningsbeskrivning, olika hypoteser från åklagarens sida, så måste man hela tiden fundera på alternativa förklaringar och alternativa hypoteser till det som åklagaren presenterar. Och man måste fråga sig, ja, den här bevisningen som vi ser, den kanske passar bra med vad åklagaren säger, men hade den också kunnat förklaras nästan lika väl av, en, av någonting annat? Så måste man hela tiden tänka i bevisvärdering. Och det har ju domstolarna som dömde Kvick inte gjort, ser man ju väldigt tydligt. Och man har liksom inte tagit den här, det tänket på allvar med alternativa hypoteser. Och i viss mån så beror det väl återigen på den passiva försvararen, för det här är ju någonting som en aktiv försvarare hela tiden gör, är ju att lyfta fram alternativa förklaringar och hela tiden är ju domstolen uppmärksam på dem. Men det är ju faktiskt så att domstolen har en skyldighet att beakta alternativhypoteser även när det inte är så att de kommer från försvararhåll. Och det missar man genomgående. Jag kan ta ett exempel. Så är det ju så här att huvudargumentet för att Kvick är skyldig att han har begått de här morden är ju samma i alla rättegångarna. Åklagaren van der Kvast säger så här att det är inte bara hans erkännande utan det är att hans erkännande innehåller detaljer som bara gärningsmannen kunde känna till. Det är liksom huvudargumentet. Och det kan vara detaljer om offrets kläder eller andra omständigheter, hur det såg ut i terrängen och så vidare. Och vi vet ju nu i efterhand att Kvick lyckades pricka in en del av dem där tack vare att han satt i hundratals timmar och fick ledande frågor. Och när han svarade fel på kläder så fick han frågan igen tills han småningom prickade rätt och sådär. Det visste ju förstås inte domstolarna. Men den här alternativhypotesen om ledande frågor fanns faktiskt redan från början. Och för att undanröja den så är det så att åklagaren van der Kvast, han låter Seppo Penttinen, polisen som genomförde alla de här förhören, får berätta för domstolen om hur förhören med Kvick gick till. Och då så säger Penttinen så här att nej, det var inga ledande frågor överhuvudtaget, varken vid vallningar eller annat. Och hur ska man tänka som domstol då? Ja, man ska förstås tänka så här att ja, men här sitter ju han och uttalar sig i egen sak. Han sitter ju här och recenserar sig själv. Om det har varit ledande frågor så har ju han gjort ett fel. Bara för att han säger att han inte har ställt ledande frågor, kan vi då utgå från att inte det har skett? Nej, det kan vi förstås inte göra. Det kan ju vara så att han är omedveten om att han har ställt ledande frågor. Eller att han kanske inser det men kan inte sitta nu och erkänna det här felet i efterhand. Så att vad en kritisk domstol som gör en korrekt bevisvärdering borde ha tänkt är att okej, här har vi en alternativ hypotes som vi måste ta på allvar, ledande frågor, och att han sitter och säger att han inte har ställt några ledande frågor, ja, det undanröjer ju inte den, därför att av de skäl jag precis sa. Men det gör man inte, utan istället så säger ju domstolarna att ja, men då var det utrett då att det inte var några ledande frågor, så tycker man saken är klar. Och då tar man ju inte de här alternativhypoteserna på allvar. Ett annat exempel är ju att det som händer när man tar alternativhypoteser på allvar är att man då börjar inse att okej, om vi tänker oss den här alternativa förklaringen, vad skulle det kunna finnas för utredning som hade kunnat peka på den? Och då kanske man ser som domstol att vänta lite, det som åklagaren har lagt fram och utrett, det är ju bara de sakerna som är ägnat att stödja åklagarens uppfattning. Medans vi inte har fått se de saker som kanske hade kunnat tala i en annan riktning. Och det är ju då en så kallad utredningsbrist då. Att de sakerna inte har blivit ordentligt utredda i rättegången. Och det är ju i Kvickfallen så var det ju precis på det sättet att det var många sådana centrala saker som hade kunnat peka åt ett annat håll som helt enkelt aldrig utreddes. Till exempel var det ju så att Kvick, de här bodde ju i Dalarna, i Falun vid den här tidpunkten, men de här brotten begås ju runt om i Sverige på avstånd långt ifrån, och även en del i Norge och långt upp i Norrland. Och Kvick hade varken bil eller körkort, och då undrar man hur kunde han ta sig till de här platserna, och då säger han bara själv helt enkelt, ja men jag hade kompisar som körde mig och sådär. Och här borde man ju förstås ha krävt att få höra, vilka var de här personerna? Kan vi be att få höra dem? Styrker de den här berättelsen att de körde Kvick till Norrland och så vidare? Eller inte? Att man överhuvudtaget inte har försökt utreda hur han tog sig dit eller höra de här personerna eller kolla om de hade bilar och vad de var vid de här tidpunkterna är ju en allvarlig utredningsbrist som hade kunnat visa på saker som talade starkt mot åtalet. Men det här missar ju domstolarna också, och det är ju genomgående därför att man inte tar alternativa förklaringar på allvar.
Om vi ska då sammanfatta allt detta och jag får ställa egentligen den frågan som har drivit oss i vårt arbete med den här säsongen och alla de här quick-avsnitten liksom. Då handlar ju det egentligen om, är det tillräckligt nu då? Det Bergvall-kommissionen föreslog 2015, har vi infört tillräckligt med många av de åtgärderna för att en sån här sak inte ska kunna upprepas igen i Sverige?
Då skulle jag säga så här, till att börja med så ska man ju vara klart för sig att detta var en väldigt speciell situation med en person som själv vill bli dömd och är skicklig på att dupera polisen och rättssystemet. Att ha de skådespelartalanger som krävdes för att kunna framstå som trovärdig i den här situationen när han sitter och trevar sig fram. Och också faktiskt, som ju var aktiv själv, för det har ju då Kvick Bergvall berättat efteråt, att han såg till att skaffa tidningsklipp från de här gamla morden så att han skulle kunna fylla ut sina berättelser med detaljer. Att en sån skicklig och förslagen bedragare som du faktiskt är här kommer och erkänner mord är ju en väldigt speciell situation till att börja med. Så att sannolikheten att vi ska få en sån person igen är ju väldigt liten till att börja med. Men om vi antar att vi skulle få något liknande igen, så är frågan då, skulle vi genomskåda honom den här gången? Det är ju förstås så att ju mer Kvick-skandalen finns i minnet, så hjälper väl den till att undvika att det här händer igen. Men åren går ju, och jag tror inte att det är bara att det kommer med tiden att räcka, utan den kommer väl också bli avglömd. Det är klart att det finns en risk att det här kan hända igen och att man kan få ett liknande grupptänk kring en polisutredning. Och det har ju faktiskt inte vidtagits några konkreta åtgärder här som skulle förhindra detta. Vi tittar här, vi talade ju om den här förändringen i att man har skrivit in objektivitetsplikten i rättegångsbalken. Det tror jag är svårt att se att det skulle hindra detta. Är det så att några åklagare blir biased av det här, så kommer de fortfarande uppleva sig själva vara objektiva. Det kan hända igen. Och det har ju inte skett någon förändring i synen på advokatrollen och lojalitetsplikten. Så att skulle det här hända igen, så kommer vi få en lika passiv försvarare som Borgström. Så på det sättet har vi ju inte fått några instrument på plats som ska hindra detta från att hända igen.
Det var dystert.
Ja, men det beror väl också på att jag tycker att Bergvall-kommissionen just på de punkter där man kunde satt in stöten att säga att vara mer kritisk mot Borgströms tolkning av lojalitetsplikten, så väljer man ju inte göra det. Och där man hade kunnat vara mer kritisk mot domstolars bevisvärdering, så väljer man ju också att tona ner det och inte göra det. Det är väl också en konsekvens av de val som Bergvall-kommissionen gjorde.
Tack.
Tack så mycket, det var jättetrevligt.
Jag ska också säga att redan nästa vecka kommer ni kunna höra något nytt här i spårflödet. Då får ni en längre exklusiv intervju med Kaj Linna, som varit fri nu i drygt 6 år. Vi undrar såklart, hur har de här 13 åren innanför murarna påverkat honom? Vad tänker han nu när han har haft 6 år i frihet, och fundera över den frågan? Vill ni komma i kontakt med oss på Spår, då kan ni kontakta oss på sociala medier. Men vill ni lämna ett anonymt tips, då går ni in på www.thirdear.studio. Och så glömmer ni inte då att skriva hur vi bäst kan nå er där. Spår görs av Anton Berg, Martin Jonsson, Maria Hansson Botin och Eva-Lisa Wallin. Arkivklippen ni hörde i det här programmet kommer från SVT och Sveriges Radio. Slutmix gjordes av Elin Rosenberg och Spår är ett samarbete mellan A1 Produktion, Acast och Third Ear Studio. Ansvarig utgivare är Martin Jonsson.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.